Hej, det här är Urban Lindstedt, producent för En oväntad historia. Här på Historiska poddar gör vi förutom En oväntad historia flera andra historiepoddar. För att få påminnelser om när våra poddar släpper nya avsnitt och uppdateringar om evenemang och annat kul så kan du följa vår Instagram, historia_nu. Tack, nu lämnar jag över till Andreas och Olle.
Han gör ju faktiskt, ur ett sovjetiskt perspektiv, ett mycket dåligt jobb för KGB. Alltså han har svårt att jobba upp något kontaktnät, han kan inte ge dem någon matnyttig information. Så att de funderar ju på allvar på att men vi kan inte ha dem här, vi skickar tillbaka dem till Moskva igen och rekryterar någon ny. Och det där vill ju MI6 absolut inte, de vill ju ha kvar honom i London. Så de får ju hjälpa honom med information som han kan ge till sin arbetsgivare KGB.
Podden En oväntad historia utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien. Programledare är historikerna Olle Larsson och Andreas Marklund.
Hallå Andreas!
Hallå där!
Hur är läget?
Det är faktiskt toppen.
Vad bra, det är samma här. I flera avsnitt har vi ju pratat om agenter och spioner, och det finns ju onekligen något som fascinerar i den här hemliga skuggvärlden som är deras. Och det är väl det som gör att vi ständigt återkommer till det här ämnet.
Ja, det finns något lockande i skuggorna.
Det gör ju det, det gör ju det. Och idag tänkte jag att vi ska prata om ingen mindre än min, om man nu kan ha en personlig favoritspion, så är det just den här mannen. Och han har ju flera kodnamn under sin karriär. Han kallades för Sunbeam, han kallades för Nocton, han kallades för Tickle. Men hans verkliga namn var Oleg Gordievsky. Och han var född i Moskva 1938 och anställd av KGB. Och det var i egenskap av KGB-officer som han värvades av den brittiska underrättelsetjänsten MI6 i början av 1970-talet. Men innan vi går vidare med Oleg Gordievsky så ska jag fråga dig, Andreas. Jag sa ju att Oleg Gordievsky var min favoritspion. Vilken är din från kalla kriget?
Okej, det är ju en jättesvår fråga, Olle. Dels för att det finns så otroligt många att välja mellan. Men så handlar det också om en annan grej. Jag kan ana en liten disclaimer där, en så kallad favoritspion. Alltså, det är ett faktum att många av de här är ju faktiskt ganska osympatiska personer. Alltså, även om man kan koppla dem till fascinerade levnadsöden och spännande historier så är det är inte alltid det är så jättetrevligt folk i grund och botten. Så kan man ha en favoritspion? Ja, det kan man ju som historienörd. Och i mitt fall så, ja, vem skulle det vara? Personligen tycker jag i och för sig då att de allra häftigaste spionöderna kommer från tiden kring andra världskriget egentligen då. Men under den här perioden så är det nog Kim Philby, som vi har pratat om tidigare. Ja, ja. Alltså den mest berömda av de här Cambridge-spionerna. Av den enkla anledningen att han var en sån jädra överlevare och äventyrlig. Och han lyckades ju faktiskt med bedrifter att få så här hedersutmärkelser av både general Franco, den brittiska staten, jag tror det var den Order of the British Empire, och så fick han den sovjetiska Leninorden. Alltså det är något av en, vad ska man säga, opportunistisk bedrift. Så ja, han är nog min favoritspion. Även om han förmodligen var, eller definitivt var, djupt osympatisk.
Ja, men det är spännande att du säger Kim Philby, därför att Oleg Gordievsky träffar faktiskt Kim Philby i Moskva.
Såklart.
Ja, och får en signerad bok av honom.
Fantastiskt!
Ja, jag tycker det är en liten pittoresk detalj i det hela.
Men Gordievsky verkar ha varit klart mer sympatiskt, vill jag då understryka. Men det kanske vi pratar mer om under det här avsnittet.
Ja, och allt är ju frågan om perspektiv, så att säga.
Visst är det så.
Men nu tänker jag ta med dig till Moskva, Andreas. Vi ska be oss till en lägenhet som ligger på Leninski prospekt nummer 103.
Ja.
Och det här är en adress där det bara bor människor som var anställda av KGB. Och de bor här med sina familjer. Och när vi kommer hit nu så är det den 18 maj 1985. Och in i en av lägenheterna så är det fullt pådrag. Två män iförda handskar är fullt sysselsatta med att söka igenom alla rum, alla garderober, samtidigt som två tekniker installerar avlyssningsutrustning och kameror i princip i varenda vrå av lägenheten. Och innan de lämnar lägenheten så tar de på sig ansiktsmasker och strör ut radioaktivt pulver på kläderna som hänger i garderoben och på skorna. Och det här pulvret, radioaktiviteten var så pass låg att den i princip var oskadlig, men den var tillräckligt hög för att en KGB-agent försedd med en Geigermätare skulle kunna följa den som bar plaggen, och det var ju syftet med att strö ut det här pulvret. Och därefter så lämnar de lägenheten och låser efter sig. Ett par timmar senare så landar ett Aeroflot-plan på Moskvas flygplats, och ombord finns lägenhetsinnehavaren, och det är en högt uppsatt officer på KGB, dubbelagent, verksam i London. Och han heter Oleg Antonovich Gordievsky och han har överstes grad. Och han är stressad och han är nervös, och det har han all anledning till, därför att han misstänker att KGB är honom på spåren. Men när han kliver ut i flygplatsterminalen så visar det finns ingen där som väntar på honom. Han kommer uppenbarligen inte bli arresterad. Så han åker tillbaka till sin lägenhet, åker hem till sin lägenhet. Och när han kommer upp och ska låsa upp sin dörr så upptäcker han att oj, någon har varit här. Det är nämligen så att lägenheten har tre lås. Han använder bara två av dem. Han saknar till och med nyckel till det tredje låset. Och det gör att han förstår att någon har varit inne i hans bostad. Och han misstänker ju på goda grunder att denna någon naturligtvis är KGB. Och nu förstår han ju att han är på väg att avslöjas och att han måste göra något.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Och innan vi återvänder till Moskva och våren 1985, Andreas, så tänkte vi ska säga några ord ändå om vem han är, den här Oleg Gordievsky. Vad hade han för utbildning? Hur såg hans karriär ut?
Ja, men vi kan väl börja med hur han kom till världen. Alltså, han föddes i princip in i KGB. Alltså, hans farsa arbetade i alla fall i underrättelsetjänsten. Jag vet inte om det var GRU eller KGB. Jag tror det var KGB.
Det var ju KGB, tror jag.
Ja. Mm. Jag tror jag läst eller hört någonstans att pappan, han var ju väldigt då partilojal. Han gick till och med omkring i liksom uniform i sin fritid i hemmet. Så han hade ju verkligen nära in på det här, alltså den unge Oleg. Och det gäller väl även brorsan då, Vasilij. Alltså han var väl också KGB eller underrättelseagent. Men alltså Oleg gick då i skola 130. Ett fantastiskt namn.
Klatschigt namn.
Ja, verkligen. Och han var ju läshuvud. Han var ju väldigt duktig på både språk och historia. Det märker vi. Det är oftast ett återkommande tema bland många spionagentämnen. De har en dragning åt det humanistiska, inte minst det historiska ämnet. Det är ju fascinerande och oroväckande kanske.
Ja, lite grann.
Han blir ju ledare då inom den här ungdomsorganisationen Komsomol, alltså den kommunistiska ungdomsorganisationen. Och antogs då som blott 17-åring till en prestigeutbildning på Moskvas statliga institut för internationella relationer. Och det här var ju kring mitten av 50-talet, alltså efter Stalins död, då Khrushchev har kommit till makten och som har börjat inleda den här ganska kraftfulla avstaliniseringen. Alltså ett slags töväder kan man väl säga då, blåser igenom det sovjetiska systemet. Och Oleg påverkades av de här nya vindarna. Som var ju mer, allt ju relativt, men det var ju lite mer frihetligt än normalt hade varit då i Sovjetunionen. Men alltså, det finns ju då belägg för att när Oleg ansåg sig vara lite väl högljudd då i sitt tal om frihet och demokrati bland sina kamrater på den här skolan, där han då uppmanades för att vara försiktig. Men det är värt att poängtera då att just det här institutet då, för internationella relationer, det räknades ju som ett slags ryskt Harvard, och som då, väl egentligen då hela Sovjetunionens främsta universitet, där man då erbjöd undervisning i inte mindre än 56 olika språk, alltså fler än något annat universitet i hela världen. Och den gode Oleg Gordievsky, han studerade ju tyska, det var det han började fördjupa sig i, och som jag förstått saker så försökte han komma in på engelska, men fick avslag eller något sånt där. Han fick inte, det fanns inte, jag vet inte vad det var. Han fick inte,
ja, det var väldigt begränsat med platser, och engelskan var ju så att säga ett fiendespråk.
Ja, just det, precis. Så då blev det istället andrahandsvalet, och det var visst svenska, som jag förstått saken. Och via det så lärde han sig också då danska och norska.
Och sen är han ju mycket, han är ju väldigt atletisk, han älskar terränglöpning. Han tycker det är lugnt och skönt att springa långa sträckor i avskildhet, springa i Moskvas parker och tänka. Men ibland så har han sällskap av en träningskompis från Tjeckoslovakien som heter Stanislav Kaplan. Och han studerar också vid det här institutet och ska bli militär översättare. Och de har en del saker gemensamt, bland annat då att de är alltså en smula, kan man väl säga, skeptisk i alla fall till kommunismen i den form som de har upplevt. Och den här Kaplan kommer ju att spela en ganska viktig roll i Gordievskis fortsatta liv. Sen blir han som sagt, han blir rekryterad till KGB 1961, och han talar ju tyska och skickas därför till Östberlin. Och det här är ju en oerhört märklig omständighet. Han kommer alltså till Östberlin den 12 augusti 61, dagen innan Berlinmuren börjar byggas. Så han är ju på plats och han bevittnar det här murbygget, och det här gör honom ännu mer skeptisk till kommunismen i den tappningen. Han tycker inte alls om vad han ser. Men han återvänder till Moskva, han fortsätter arbeta hos KGB, han känner väl mest att han sorterar papper, och han trivs inte jättebra, utan han vill bort, han vill ut, han vill se världen. Och 1965 så går hans drömmar i uppfyllelse, då han blir stationerad i Köpenhamn. Officiellt då som konsulattjänsteman på ambassaden med ansvar för visum och arvsfrågor. Inofficiellt anställd av KGB för att hantera så kallade illegalister, alltså agenter som inte är kopplade till ambassaden utan som vistas olagligt i landet.
Mm, den härliga agentterm, illegalister.
Ja, och han trivs jättebra i Köpenhamn, han tycker att det är så fritt. Och det är så rent och det är så trevligt. Och när han befinner sig i Köpenhamn så inträffar ju också Pragvåren.
Alltså ja, just det.
När sovjetiska trupper, eller trupper från Warszawapakten, invaderar Tjeckoslovakien i augusti 68. För att krossa den här reformrörelsen. Och han skriver då att han skämdes för att vara sovjetmedborgare när han såg danskarna då demonstrera utanför den sovjetiska ambassaden. Så Andreas, det är alldeles uppenbart att Gordievskij hade sina dubier vad det gäller kommunismen, och Pragvåren och Berlinmurens uppförande, det var, han upptäckte, uppfattade det här som förfärligt. Men hur gick det till när han bytte sida?
Ja, men det började väl med att de här individen som du nämnde tidigare, alltså den här Kaplan, Stanislav Kaplan, Gordievskijs joggingkompis, löparpolaren där, han hoppade ju av först till den franska underrättelsetjänsten, alltså kort efter Pragvåren där kring 1968. Och han förklarade då att han ville till Kanada, vidare till Kanada. Och Kanada då, som hade ett ganska omfattande samarbete med MI6, bad britterna att skicka då en officer till Frankrike för att förhöra den här nya avhopparen, alltså Kaplan, Gordievskijs löparkompis. Och i de här samtalen, eller förhören, eller vad vi ska kalla det för, så kom det då fram att, alltså nämndes då Gordievskijs namn som någon som skulle kunna vara intressant, som, vad säger man då, som en asset, som en tillgång då för västerländsk underrättelsetjänst. Och då visade det sig då att Gordievskij hade skickats till Köpenhamn, och MI6 då fick ta del av den danska underrättelsetjänsten PETs, alltså politiets efterrättningstjänst, dossier över Gordievskij. Där det stod att han misstänkte att Gordievskij som jobbade på ambassaden egentligen var någon slags KGB-officer. Och man hade också avlyssnat hans lägenhet, alltså det hade danskarna gjort, vilket hade då bland annat röjt att han hade vissa äktenskapliga problem. Han hade väl till och med utsatts för någon slags, jag vet inte om det var utpressningsförsök eller om det var till och med ett försök att värva honom från danskarnas sida. Genom att han hade besökt, tror jag, några porrbutiker, köpt sig gayporrtidningar.
Just precis.
Och därför så utsattes han för någon slags manlig honey trap, va? Ja, men visade sig inte alls vara intresserad.
Så det faller där.
Ja, just det, precis.
Och då försvinner liksom Gordievskij ut lite grann ur PETs fokus där.
Ja, precis. Precis. Och så återvände han då 1970 till Moskva.
Precis. Och här är han i två år, och sen får han återvända till Köpenhamn igen. Och då inleder britterna den här värvningsförsöken. Och det tar väldigt, väldigt lång tid. Man söker första gången upp honom när han spelar badminton i någon idrottshall. Och det kommer in en man och sitter och tittar på honom. Man undrar vad det är, så stämmer de möte. Och då går väldigt, väldigt försiktigt fram för att liksom känna av. Men 1974 så är saken klar. Då är Gordievsky dubbelagent. Alltså han är anställd av KGB. Men arbetar för det brittiska MI6. Och han är mycket noggrann med att säga att det här, mitt motiv för att göra det här, det var inte ekonomiskt, utan det handlar om rent ideologiskt övertygelse om att det jag gör nu är rätt.
Ja, precis. Han sa väl uttryckligen att han ville inte ha pengar för det här.
Nej.
Det skulle inte vara något money flow som skulle kunna spåras till honom.
Och han blir ju sen återkallad till Moskva, och där är han faktiskt flera år, och då har han i princip ingen kontakt med MI6, utan han låter honom vara. Men han vill ju, som sagt, han vill ju till England, och det är nu faktiskt som han får lära sig engelska.
Ja, just språkkurs. Det, ganska sent. Ja.
Ja. Och sen blir det då en plats ledig på ambassaden i London, och då hamnar han där 1982. Gordievsky brukar ju oftast beskrivas som liksom en superspion och som västmakternas kanske mest värdefulla agent under hela kalla kriget. Och då ställer man sig naturligtvis frågan, vad var det han bidrog med till MI6 som var så viktigt?
Ja, men alltså redan under tiden i Köpenhamn så hade han börjat lämna ut så här mikrofilmer och grejer med uppgifter om olika sovjetiska agenter och agentnätverk, alltså mikrofilmer, brev, promemorier och så vidare som han då antingen memorerade eller kopierade. Och han avslöjade KGBs organisation, verksamhet, utbildning och olika inre konflikter. Men inte minst så berättade han ju då om kodnamn och olika typer av hemliga operationer, och avslöjade då i den förbindelsen, som jag förstår det, så kom alltså namnet Arne Treholt, den här norske spionen då. Det var Gordievsky som avslöjade honom. Precis som då var den svenska motsvarighet, den här polisen då, Stig Berling, avslöjades också av Gordievsky. Men han berättade även då, det är ju då ännu mer, vad ska man säga, slagkraftigt och sensationellt. Alltså den här brittiska Labour-ledaren Michael Foot, som han ska visst också då ha arbetat för KGB under kodnamnet Agent Boot. Det är väldigt kul.
Ja, det är väl lite boot. Brittisk humor, är det inte
ja,
det?
Ja, precis.
Foot och så, kodnamnet Boot, ja, det är roligt.
Precis, han stod ju i begrepp att bli brittisk premiärminister ju, där i början av 80-talet. Så det är ju verkligen sensationellt att han var KGB-agent.
Ja, det blev mycket känsligt också hur man skulle förhålla sig till det här. Så man väljer att inte släppa de här uppgifterna i offentligheten.
Just det.
Men som sagt, Gordievsky kommer då tillbaka till London 82, och det här är ju, om man sätter in det här i ett större perspektiv, det tidiga 80-talet är ju väldigt spänt. Det är ju väldigt farliga år där det håller på att bli kärnvapenkrig vid varje fall ett par tillfällen. Och han kan ju bidra med viktig information i det här läget. Han träffar sina kontaktpersoner då i ett hyreshus i Bayswater. De träffas från början en gång i månaden, så blir det varannan vecka, sen blir det varje vecka. Varje möte pågår i ungefär 2 timmar, de äter lite, och så varje gång innan man skiljs åt bestämmer man tid för nytt möte. Och i början av 80-talet så har ju Sovjetunionen en ledare som heter Yuri Andropov, som är en före detta KGB-chef, och han är ju minst sagt fientligt inställd till väst, och han är också ytterst paranoid. Och han drar ju igång en underrättelseoperation som heter Operation Rian. Andreas, vad var det för någonting och vad handlade den om?
Jo, men alltså den har vi pratat om tidigare. Det var något slags early warning-system, va? Så det var en operation som skulle ge Sovjetunionen, eller de ledande Sovjetunionen då, förvarning om krigsförberedande aktiviteter i väst, som man skulle kunna förekomma väst genom att attackera först. Alltså man aktiverade agenter runt om i världen och beordrade dem att leta efter olika tecken på krigsförberedelser. Alltså sånt som bekräftade de sovjetiska farhågorna. Och det kunde vara vad som helst. Det kunde vara liksom hur länge man hade lamporna tända på kvällen på Pentagon. Alltså det var ju små grejer. Och det har vi pratat om tidigare. Byggdes upp någon slags, vad ska man säga, var det någon karta? Whiteboard.
Ja, som ett rutnät där man kryssade i olika krigsindikatorer. Finns det gott om blodplasma, bränsletillgång och sånt där?
Ja, exakt.
Ja, och så man letar ju bara efter sånt som bekräftar det man vill veta, så att säga. Och det gör att agenterna rapporterar ju inte sånt som tyder på att väst inte planerar något anfall. Och det här skapar ju en väldigt farlig situation eftersom de styrande i Kreml får sin världsbild och sin hotbild bekräftad gång efter annan. Och du nämnde 1983 och det var ju väldigt farligt här, till exempel i samband med den här stora övningen i november, Able Archer, där Sovjetunionen på allvar tror att den här övningen är en krigsförberedelse. Och man förstärks ju den här tron av det som tidigare hänt under 83 när Reagan har talat om Sovjetunionen som ondskans imperium och lanserat sitt Star Wars-program, alltså det här skyddet mot inkommande kärnvapen som skulle sätta terrorbalansen ur spel. Men det Gordievsky gör här som är oerhört viktigt i det här läget, det är att han faktiskt lämnar inte bara ut sovjetiska agentnamn och pratar om KGBs organisation. Han berättar ju faktiskt för väst om den sovjetiska mentaliteten. Om mentaliteten hos dem som styr. För att väst har ju inte förstått att Sovjetunionen på riktigt allvar tror att väst ska genomföra ett kärnvapenanfall. Det gör ju att tack vare Gordievsky så förstår ju den västliga underrättelsetjänsten att det råder en mycket paranoid stämning bland de styrande i Sovjet och även bland den sovjetiska underrättelsetjänsten. Vilket gör att man ändrar attityd till Sovjet. Man går lite försiktigare fram än tidigare. Och det här får ju konsekvenser för hur kalla kriget sen kommer att utvecklas. Och det är ju Thatcher som får den här informationen och sen får ju hon den här vidare till Ronald Reagan. Men hon känner ju inte till Gordievskis identitet. Han känner hans existens men inte hans identitet. Så hon kallar ju honom för, eller refererar till honom som den där Herr Collins eller Mr. Collins.
Här tänker man ju Phil Collins.
Just det. Dock inte riktigt samma person. Men Andreas, vad har Thatcher för nytta av Gordievskis information på ett mer så att säga personligt plan?
Jo, men alltså, den här informationen hjälpte då Thatcher att agera på ett korrekt sätt. Alltså inte liksom begå några diplomatiska övertramp då vid Andropos begravning. Och sen bidrog det till att göra då olika toppmöten mellan Gorbachev och Reagan möjliga. Alltså, Gordievsky bidrog ju på sätt och vis till kalla krigets slut, kanske man kan säga då. Och möjligen också till att kärnvapenkrig inte bröt ut 1983.
Och sannolikt också till att Sovjetunionen faller, eftersom han ger indirekt och Reagan råd hur han ska hantera Gorbachev i samband med toppmötena. Han säger att du ska inte vika en tum, han går ju via ombud, och inte vika en tum vad det gäller frågan om Star Wars, utan håll fast vid detta, för det kommer tvinga Sovjetunionen att reformera.
Just det, och hela tiden då via Thatcher och via britterna.
Thatcher, ja.
Ja, så britterna blir en väldigt viktig del av, vad ska man säga, brittiska underrättelsesamarbetet under den här perioden. Alltså britterna är verkligen key players.
Och hon har ju nytta också av Gordievskis information, för Gorbachev besöker ju London 1984 innan han blir sovjetisk ledare. Och i det här mötet med Thatcher så har hon ju fått under hans information om hur hon bör agera och hantera Gorbachev.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Han var ju faktiskt också anställd av KGB, och det här är ju svårt naturligtvis. Och han gör ju faktiskt ur ett sovjetiskt perspektiv ett mycket dåligt jobb för KGB. Alltså han har svårt att jobba upp något kontaktnät, han kan inte ge dem någon matnyttig information, så de funderar ju på allvar på att men vi kan inte ha de här, vi skickar tillbaka dem till Moskva igen och rekryterar någon ny. Och det där vill ju MI6 absolut inte, de vill ju ha kvar honom i London. Så de får ju hjälpa honom med information som han kan ge till sin arbetsgivare KGB. Alltså, Andreas, vad ger MI6 honom för information?
men det var väl sånt som man på spionsland kallar för småpotatis. Alltså information som var hemlig men som inte orsakade skador om den kom ut. Alltså det handlar bland annat om rapporter om situationen i Sydafrika, alltså apartheidregimen Sydafrika, om alltså hur de brittisk-amerikanska relationerna, stämningen alltså bland dem just precis då, och situationen, stämningen inom det konservativa partiet, alltså Tory, rapporterades det också om. Och så ordnade väl MI6 olika typer av konfidentiella kontakter som då skulle förse honom med, alltså Gordievsky då, med hemlig men i allt väsentligt då ofarlig information.
Och det här får ju precis den effekt som MI6 har hoppats på. Alltså Gordievsky blir ju helt plötsligt en stjärnspion, inom citattecken, inom KGB. Och han blir befordrad, han blir som sagt, han blir överste. Och han blir ju faktiskt utsedd till KGBs platschef i London, vilket är ett oerhört prestigefullt jobb i KGB-kretsar. Men allt är ju inte frid och fröjd, därför att han har ju en dålig känsla i magen. Han upplevde som att han vandrar på väldigt slak lina, och han är jätterädd för att hans chefer i Moskva misstänker någonting. Någon har i något sammanhang antytt att det var väldigt vad du känner till mycket av det som avhandlades mellan Thatcher och Gorbachev. Och det är ju sånt som gör honom orolig. Är det någon som har sagt någonting? Så alltså britterna erbjuder honom i det här läget möjligheten att hoppa av, att stanna i Storbritannien som brittisk medborgare. Men han tackar nej, utan han satsar ju allt på ett kort och tänker jag fortsätter ett tag till. Och han blir ju också då kallad till Moskva, dels för att få ta emot den här formellt och den här utnämningen som platschef, men också då för så kallade diskussioner. Och vad han inte känner till då, det är att en förrädare inom CIA, en agent som heter Aldrich Ames, har erbjudit KGB sina tjänster. Och KGB har tackat ja. Till skillnad då från Gordievsky så var den här Ames motiv helt och hållet ekonomiskt. Han vill leva ett lyxliv och det har han inte råd med på sin CIA-lön. Och han håller dessutom en ekonomiskt mycket krävande hustru. Så han måste få in mer pengar helt enkelt. Och det gör han då genom att sälja uppgifter till KGB. Och kan avstöja då bland annat att det fanns en mullvad på högsta nivå inom KGB. En mullvad som då jobbar för MI6.
Så nu blir det molehunt.
Det blir molehunt. Den här mullvaden måste man spåra upp. Och det är lite väl många saker som pekar mot Londonstationen och Oleg Gordievsky. Och då är vi tillbaka där vi inledde det här avsnittet, alltså i maj 1985. Gordievsky har då kommit tillbaka till Moskva. Han har upptäckt att det tredje låset på lägenheten är låst. Och han förstår nu att han är eftersökt, och att det bara är en tidsfråga innan KGB kommer att ta hand om honom på ett eller annat sätt. Men den brittiska underrättelsetjänsten har ju redan i förväg gjort upp en plan för en exfiltrering av honom om detta skulle inträffa. En plan som kallas för Operation Pimlico, som är alldeles fantastisk egentligen i sin dramatik. Men innan vi kommer in på Pimlico, Andreas, vad händer med Gordievsky nu när han har kommit tillbaka till Moskva?
Jag menar, alltså, han fördes ju bort ganska snabbt, va, för att förhöras då under omständigheter som väl kan beskrivas som tortyrliknande. Han utsätts ju bland annat för ett slags sanningsserum som jag tror är samma med en måltid, va. Han dricker,
ja, han drogas och dricker sprit och han får mat och börjar känna sig konstig.
Ja, precis, han känner att det är någon slags gift som rusar genom blodet. Men han lyckas ju stå emot alla frågor som han då bombarderas med. Men han inser ju så då, han hamnar inte riktigt i arrest eller husarrest, utan han får ju fortsätta jobba som vanligt, men
med tom skrivbord.
Ett tom skrivbord och nonsensuppgifter, och inser att det, ja, de är honom på spåren. Och han inser ju också då att han måste ta sig ur Ryssland snarast möjligt, för det är bara en tidsfråga innan han då förs ner till då tortyrcellerna i Lubjanka-fängelset för regelrätta förhör och förmodligen då sen avrättning. Det här var man ju förberedd på. Det var väl närmast 10 år tidigare som MI6 hade börjat skissa på den här Pimlico. Eller Pimlico. Den här planen som gick ut på att Gordiev skulle ringa sin hustru som fortfarande var i London på deras hemmanummer och fråga hur det var med barnen. Och den här telefonen var då avlyssnad. På så vis skulle då MI6 få veta att det var dags att aktivera den här operation Pimlico i Moskva. Så det var dags att ta ut spionen. Ta hem honom.
Och det är ju en väldigt sinnrik operation. Gordievsky ska ju då, när det här, han väl har skickat det här samtalet, eller ringt det här samtalet, ge sig av till en viss brödbutik på en gata som heter Kutuzovsky Prospekt, som ligger på den västra delen, västra sidan av Moskvafloden vid Hotel Ukraina. Där ligger då den här brödbutiken. Här skulle han ställa sig 7:30 på kvällen. Och i handen skulle han ha en plastpåse från snabbköpet Safeway. Engelskt snabbköp som har ett stort rött S som logga. Och han ska ha på sig en läderkeps, grå sådan, och ett par grå byxor. Och då samtidigt så har MI6 den här platsen under uppsikt. Och när de ser den här Gordievsky, eller agenten, stå här, så ska de närma sig honom. Och den här MI6-agenten som ska sköta det här, han ska då, när han ser Gordievsky, bekräfta att man har uppfattat flyktsignalen genom att gå fram mot Gordievsky, inte kontakta dem, men gå fram mot honom. Han ska ha en Harrods-påse i handen och han ska samtidigt äta en chokladkaka av antingen märket KitKat eller Mars. Och han ska också ha ett par grå byxor eller en grå, grå kjol om det är en kvinna. Och ta en snabb ögonkontakt med Gordievsky och därmed så ska det här, ska själva flykten inledas.
Herregud, vilka detaljer. Alltså, visst är det? Visst är det? Bor i detaljen.
Det gör ju verkligen det. Så Andreas, vad händer nu? Gordievsky får den här signalen, så nu är det bara att köra.
Ja, ja, men alltså, grejen vid den var att han vad var det? Var det fredagen den 19 juli då som han inledde sin flykt? Och han steg på tåget till Leningrad då, efter att han noga försäkrat sig om att det var ingen som förföljde honom. Och tågresan gick väl bra, tror jag. Det var inga problem alls. Han åt lugnande tabletter för att kunna sova. Och sen gick väl även då taxiresan till Finlandsstationen och tågresan till, vad ska man säga, till gränsen bra. Men samtidigt gick det upp för KGB i Moskva att Gordievsky var försvunnen. Gordievsky tar bussen mot Viborg och kliver av på vägen vid då den angivna mötesplatsen där han väntar. Och här kommer bilarna med MI6-agenterna. De anländer till platsen efter att ha lyckats skaka av sig då de förföljande bilarna från KGB. Det här är ju hur dramatiskt som helst. Och samtidigt då tar sig Gordievsky fram ur sitt gömställe och lägger sig i bakluckan.
Och han tar ju av sig alla kläder först och virar in sig i en aluminiumfilt. Och det gör han ju för att man misstänker ju att de här gränskontrollerna som snart ska köra igenom, att gränsvakterna kommer ha tillgång till värmedetektorer.
Just det.
Och de vill inte att man ska upptäcka att det finns en kropp då, en levande kropp i bakluckan. Och det är ju, alltså han är ju ganska dåligt skick, Gordievsky, när han är här. Han har ju haft en fruktansvärd tid, alltså innan den här flyktplanen går igång då. Han har ju tappat 6 kilo i vikt.
Oj,
han har
oj,
knappast
oj.
Sovit. Ja. Han har börjat dricka ganska rejält, för han har varit ganska måttlig, så han har börjat dricka ordentligt för liksom att lugna nerverna. Men hur som helst, han hoppar in i den här bilen och så kör man då vidare mot den här finska gränsen. Och det är ju flera kontrollstationer som man ska passera på vägen. Och den första går ju bra, de bara vinkar förbi den här bilen. Men vid själva gränsen så blir det stopp. Tvärstopp. En hundförare närmar sig bilen, och det här är ju naturligtvis farligt för hunden har ju ett fantastiskt luktsinne. Men, det är ju fantastiskt, Andreas, vad rädda Gordievsky här.
Ja, men alltså, de har ju verkligen så cool heads, de här agenterna i bilen. De matar ju hunden då med chips, med ost- och löksmak. Och de dras ju undan då, de här hundarna, som jag har förstått det. Alltså, de tycker att de blir distraherade av den här lukten och smaken, mumsar i sig chipsen, i alla fall delar av den här hundflocken, det gäller inte alla. Sen är det då en av de här hundförarna, eller en av hundarna började då sniffar vid bakluckan, trots chipsen. Och då är det en av de kvinnliga agenterna som bisarrt nog har ett barn med sig. Hon avbryter det här genom att gå ut ta med sig sin bebis, ett barn, och börjar byta blöja mitt uppe i allt då, med baklucka som skötbord. Och så släpper hon då ner den använda blöjan framför nosen på hunden. Och då avbryter chefen sitt sniffande och går bort. Det här är helt otroligt. Det här måste ju vara förberett i förväg naturligtvis. Men alltså, hade man en bajsblöja som bara låg där, eller hade man en unge som kunde skita på kommando? Det är i alla fall...
Nej, jag tror att det är en lycklig omständighet att ungen just har gjort precis det han ska i rätt ögonblick,
det
så att säga.
Det är helt fantastiskt. Men sen körde de vidare då och tar sig igenom den sista passkontrollen. Och för att förklara för Gudjevska att de var i Finland, de har kommit över, liksom, över gränsen då, så bytte de musik på bilstereon. Så Gudjevska kunde höra där han låg i bagageluckan då, eller bagageutrymmet, att popmusiken med Dr. Hook byttes ut mot Sibelius Finlandia. Nu hade flykten lyckats.
Ja, då fattar han, nu är jag i säkerhet.
Ja.
Och det dröjer ju ganska länge innan KGB förstår att Gordievsky verkligen har flytt. De tror ju att han är, alltså länge tror de att han är kvar i landet, att han antingen är förfärligt nersupen någonstans eller att han rent av är död. Och hans fru har ju då återvänt till Moskva och hon förhörs, men hon vet ingenting. Han har ju inte berättat någonting för henne. Och när KGB väl förstår vad det är som har hänt, så börjar man ju skylla på varandra. Vems fel var det? Men Gordievsky döms ju faktiskt döden i sin frånvaro. Och han hamnar ju faktiskt i England, och där har han ju varit sedan dess. Lever under skyddad identitet på hemlig plats med hemligt namn. Och han har ju blivit nu på senare tid är han fortfarande hemlig på det sättet att man inte vet var han bor, men han har gjort en del offentliga framträdanden i dokumentärer och sådär och berättat om sitt liv. Och efter Sovjetunions kollaps så får familjen komma till London. Han har ju två barn också. Men äktenskapet håller inte, så de väljer att gå skilda vägar. Men man kan väl konstatera ändå att Gordievsky idag faktiskt är en av världens mest, tror jag, hemliga, kända spioner. Eller kända hemliga spioner.
Som Marcus Wolf var en gång.
Som Marcus Wolf. Ja. Precis. Men avslutningsvis, Andreas, vad är det som får dubbelagenten att riskera sina liv på det här sättet? För Gordievsky är ju inte ensam. Alltså, i det här fallet så hävdar ju Gordievsky att det var ideologiska skäl som fick honom att spionera för väst. Men tror du att det är hela sanningen? Vilka drivkrafter trodde man ha som dubbelagent?
Det är svårt att säga. Jag tror att det kan variera lite grann från person till person. Alltså i det konkreta fallet tror jag faktiskt att det kan ha varit ideologiska skäl. Alltså idealistiska skäl. Det tyder faktiskt ganska mycket på. Alltså han sa ju uttrycket att han inte ville ha pengar. Och han avslog många av de här raggningsförsöken via honey traps till exempel. Så jag tror faktiskt att det kan ha varit något så ovanligt som idealism. Och det tror jag faktiskt också att det kan ha varit i hög grad i fallet Kim Philby från den andra sidan. Men många av de andra som vi har nämnt Stig Berling, vi har nämnt Aldrich Ames. För dem var det ju ekonomiska motiv. Och det tror jag liksom, det kommer vi nog återkomma till i andra avsnitt. Vissa spioner tror jag också har någon slags, vad ska man säga, narcissistisk personlighetsstörning. De gillar liksom vara på toppen och känna att det är de som styr världspolitiken på en nivå ovan politikerna.
Och det ser man ju i fallet Stig Wennerström till exempel. Han mer eller mindre såg sig som en frälsare då, som skulle rädda världen.
Precis. Helt klart.
Nej, men det är spännande. Man kan väl tänka sig också att det finns ett visst liten gnutta av äventyrslystnad i just att få träda in i den här skuggvärlden som vi talade om inledningsvis.
Onekligen, det finns en lockande i det. Det tror jag.
Men vi återkommer till detta. Tack för idag, Andreas.
Tack ska du ha. Jättespännande.
Ja, ha det bra. Hej.
Vi hörs. Hej, hej.
Hej, hej.
Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på ovantad@historia.nu. Vi läser allt, men hinner kanske inte alltid svara.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.